Så, nu kör vi. Mm. Hej på dig.
Hej på dig, Igor Ben. Välkomna till alla andra till Dealen med bilen avsnitt 220.
Just det. Välkomna. Du är på Gotland. Jag sitter på golvet i mitt sovrum och poddar idag.
På golvet? Varför det?
Ja, därför att det är bra akustik här nere.
Du har bättre akustik på golvet.
Ja, för det ekar liksom inte lika mycket när jag sitter. Vi har en sån här hög säng, så då studsar inte ljud. Det är bra här nere helt enkelt.
Ah, shit. Jag sitter i bilen utanför huset på Gotland som vi nu har liksom packat in det sista i den här containern och kört iväg till vår kompis tomt. Och jag sitter här bredvid ett tomt hus. Lite sorgligt. Men också väldigt skönt att lämna den här kaosartade tomten.
Mm. Vet folk om att du har sålt huset? Eller? Ja, det kanske det, jag vet inte om du har nämnt det, menar jag.
Nu vet de det.
Ja, nu vet de det.
Bakom
och garaget då? Det är väl det kanske som våra lyssnare främst är intresserade av.
Ja, och garaget är helt tomt nu. Mm. Men bakom mig i bilen så ligger det då med nedfällda säten den här Kalifornienflaggan, den inramade Kalifornienflaggan. En antik 100-årig spegel, ett arvegods som jag känner att jag inte kan vara den första generationen som ska slå sönder. Det är därför jag är så jävla rädd om den.
Du alltid hållit på nojat och tjatat om i alla år som jag har känt dig, den ja. Jävla guldspegeln.
Ja, den är inte ens speciellt vacker, men det är bara det att det är min farmors gamla barndomsspegel. Och jag vet inte, det är så många generationer av barn som har spelat fotboll och slängt saker på den, och den har ändå hållit. Ja. Så det skulle ju vara så typiskt mig om jag krossar den.
Men en spegel, så här gammal spegel är på något sätt intressant. För tänk dig hur många som har stått framför den där spegeln, sett sin egen spegelbild som nu inte finns längre.
Ja.
Alltså typ som att spöken har speglat sig i spegeln på något sätt.
Ja, känns inte alls bra.
Det är konstigt det.
Ja, det känns hemskt på något sätt. Ovanpå spegeln så ligger det försiktigt utplacerade platta kartonger. Och sen så ligger det en filt. Och sen ligger det kuddar på filten. Och ovanpå kuddarna så ligger svärdfisken och vilar. Så det ser liksom på något sätt makabert ut när man tittar in i bilen. Att det ligger en svärdfisk och sover här bak.
Ja. Ska vi pumpa igång den skiten? Jag ska iväg och vaccinera mig idag. Så du hör att jag är lite stressig i rösten.
Ja.
Men vi har ju jättegott om tid på oss. Men jag vet inte varför jag är stressad.
Det kommer gå bra. Jag har ju lovat hyggligt nyligen att jag aldrig någonsin ska prata igen om den här BMWn som jag ändå sitter i. Den här väntkorven som dök upp från vänster. Helt utan eftertanke eller konsekvenstänk.
Väntkorven som blev en entrecôte.
Ja, men du... på lördag skulle vänen ha kommit till Sverige. Men den är såklart försenad, så nu ska den komma till Hamburg den 16. Så att, jag vet inte. Sen ska det göras ursprung och regg på den här. Men det känns ändå som att vänen börjar närma sig. Och när den kommer, alltså jag ser ju redan nu slutet på mitt BMW-ägande, att det närmar sig med stormsteg.
Tror du ja.
Och jag kommer aldrig någonsin äga en BMW igen. Inte för att det är något fel på den, tvärtom så har ni ju ätit landsvägar till frukost och jag har typ tankat den två gånger ända sedan jag köpte den. Och det var en kompis som sa att hans farsa hade en exakt likadan med samma motor och allting, och han hade kört till Belgien på en tank.
Ja, det är du.
Men det kommer på något sätt, det som bär emot, det är att det kommer kännas drygt att återigen tanka fullt liksom en gång i veckan. För både vanen och jeepen är ju ganska törstiga. Och mitt nästa problem som jag då har, det är lite det som den här podden stötvis handlar om. Det är mina problem. Men problemet som jag har nu, det är ju att jag har för kort attention span. Kommer du ihåg för länge sedan när vi införde den här cool down period, alltså på mina bilköp, det är samma typ av nedkylning som man har när man ska köpa vapen i Kalifornien.
Just
så att,
det.
Så att man inte
gör något förirat.
Nej, man sa, jag är så arg på min granne för han planterade rosenbusken för nära, jag måste skjuta honom. Och så går man till vapenaffären och de säger så här, men det är klart att du får köpa en AR-15 assault rifle. Det är... Men du får hämta ut den om 11 dagar bara för att förhindra då impulsiva vredesmord och i mitt fall impulsiva bilköp.
Det här är oerhört värdelös impulskontroll.
Ja, men
den är obefintlig.
Men den här cool down period har ju funkat väldigt bra på mig. Alltså,
ja, ganska bra.
Jag menar, jo, det måste du ändå säga. För att om jag snör in på en bil och blir besatt så brukar ju inte den här besattheten hålla i sig mer än 1-2 veckor och sen ebbar den ut och så hittar jag något annat som har stulit min hjärna på något sätt då. Mm. Men problemet nu då som jag har, det är ju att vanen och wagoneren som börjar närma sig slutdatum också, de är ju kul, men de är ju inte superkul.
Jeepen skulle jag väl säga är superkul, men vanen är ju inte speciellt rolig.
Jo, men jag menar känslomässigt så är wagoneren, ja, den är väl kul. Men,
ja,
men den håller ju inte mig sömnlös längre. Men det enda jag kan liksom förlita mig på nu, det är ju erfarenhet. Det vill säga, jag vet att så fort jag sätter mig i vanen så kommer besattheten komma tillbaka på samma sätt som varje gång jag ser en Wagoneer så börjar det brinna i huvudet. Men just nu sitter jag på Gotland i en ful, vidrig BMW och känner mig liksom blank i huvudet. Eller inte kanske blank, men jag känner att jag måste unna mig något.
Ja, nu är vi där igen. Få höra vad du tänkte undra dig med den här gången då.
Nej, men du kommer ihåg som vi har pratat om förr i podden. Jag köper ju skitbilar och älskar dem.
Mm, sen, varannan gång lite så.
Ja, och så säljer jag dem och så köper jag något extremt överdådigt och lyxigt. Långt över min egna egentliga price range. Och så älskar jag dem. Sen får jag panik över de här små parkeringsskadorna eller ungar som grisar eller min älskade fru som smäller upp passagerardörren i lyktstolpar eller bestämmer sig för att käka någon sån här hälsowrap som består av 100 olika ingredienser inne i bilen. Samtidigt som man då balanserar en sån här smoothie utan lock på mittkonsolen. Det är ju här som jag då känner att fan vad skönt det vore med en typ en 02 Tahoe som har gått 20 000 mil. Och så byter jag bil. Så att mina vardagsbilar ger ju en väldigt schizofren bild av mig. Tittar jag i backspegeln,
verkligen,
så har det ju varit, och det här är ju liksom, om jag bara ska ta ett axplock för att ge liksom en inblick i mitt sjukdomstillstånd, så gick jag liksom från att jag köper en fullsmetad Lincoln Navigator och så säljer jag den och så köper jag en risig Caprice. Sen köper jag nästa ny Suburban, så säljer jag den och köper en jättegammal Suburban. Sen köper jag en ny Escalade och så säljer jag den och köper en skitgammal Crown Victoria. Sen köper jag en fullmoffad Mersa G-klass. Och så säljer jag den och köper en gammal F250. Och sen så säljer jag den och köper en ny Suburban. Och så säljer jag den och köper en bruxig gammal van. Sen köper jag en Tesla X, en ny. Och så säljer efter 2 dagar och köper en begagnad Suburban. Sen köper jag en ny Ram Rebel. Och så säljer jag den och köper en begagnad Wrangler. Och sen köper jag en ny Land Rover Discovery 4 och så säljer jag den och köper en kokande Wagoneer. Det är ju det här som är...
Alltså där har det ju sett ut, alltid.
Ja, det är så jävla konstigt. Och jag förstår, jag känner ju mig själv. Men sen blev det nu då nyligen ett trendbrott. För jag hoppade över finbilen och klev istället över på en rasslig van igen. Och sen en Crown Victoria polisbil. Och sen en Fiat 500 och nu en BMW 520. Det har liksom bara gått käpprätt neråt.
Mm.
Och nu är liksom våren och rent av sommaren här. Och ska jag nu hoppa in i en van igen? Och sen kanske i mitten, slutet av sommaren hoppa in i en förvisso nybyggd men, och modern kanske och asnygg Wagoneer. Men den är ju fortfarande en gammalt utseende på den liksom.
Mm.
Så att det jag ska komma fram till då, det
och den är ju inte heller hypermodern invändigt. Det är inte den här superlyxen som du emellanåt behöver för att må bra.
Ja, exakt så. Exakt så. Mm. Och det jag kommer då fram till, det är att jag då troligtvis just nu inte kan stå emot. Även fast jag kanske skulle vilja, så kanske jag inte kan. Så att dessutom när huset är sålt och jag har pengar på kontot, då kanske jag måste köpa något helt sjukt.
Mm.
Och nu,
spännande.
Nu har det gått en vecka av mina 2 veckors cool down period. Men den här bilen har liksom inte släppt taget än. Men däremot så känner jag att den håller på att släppa taget.
Mm.
Men problemet nu om vanen blir ytterligare försenad, ja, då, jag liksom, ja, Ja, jag vet inte. Antingen svalnar den här bilen bort eller så blir den en i raden av märkliga köp som är otroligt svårt att motivera eller rationalisera. Men jag försöker. Mitt problem nu då, det är ju att jag vill ju ha en laddhybrid. Jag kan inte gå från en bil som jag kan köra till Belgien på en tank till en bil som drar 3 liter milen.
Nej, dessutom vet du att jag kommer att plåga dig med bensinskämt eftersom jag kommer att åka el inom ett par veckor.
Ja, jag vet.
Hel el.
Ja.
Ja.
Så jag behöver någonting som jag inte behöver tanka under veckorna när jag kör till jobbet. Mm. Och den här bilen som jag nu går och sneglar på, när jag kör den på landsväg, då drar den typ 0,5. Och sen är den ju jävligt lyxig.
Mm.
Precis sådär lyxig så att jag känner att jag kan få en tillfällig sinnesbilro, eller bilsinnesro, eller vad man ska kalla.
Jag är oerhört nyfiken. Jag vet, jag känner samtidigt dig. När du säger 0,5 så är det ju själva verket 0,7 antagligen.
Ja, det är det ju. Ja, det är du ju helt rätt i. Men samtidigt så då blir det ungefär som BMW:n.
Ja.
Men jag behöver inte tanka den i veckorna. Ja, men gissa då.
Ja, men. Ja, okay. Men med tanke på den schizofreni här på slutet, det är omöjligt för mig att gissa. Det kan ju vara precis vad fan som helst. Jag känner ju inte det längre, känner jag.
Okej. Okay. Ja, tack detsamma.
Ja.
men det jag tittar på nu då, det är ju en Range Rover Vogue Autobiography P400E, alltså laddhybrid, stora laddhybrid rangen från 2020.
Aha.
Alltså leasing,
det blir dyrt.
Leasingbolaget skulle ju äga den här bilen, men jag skulle liksom få njuta av den kanske i 3-4 månader innan någon har tappat en päronfästis i baksätet eller kanske en kexchoklad. Kexchoklad, de har ju en tendens att avyttra otroligt mycket minichokladen, flan eller smulor.
Så är det.
Precis överallt i en bil. På en lista över
sprider
sämsta...
Sprider sig som corona i bilen, med små frören.
Eller visst är det så att på en lista över sämsta bil till tugg, då ligger ju kexchoklad ohotad etta i en bil, eller hur?
Ja, det är dåligt. Det är up there, med bland de värsta, ja.
Mm. Ja, glass 2.
Ja.
Men vi får se. Inom, låt säga, 2 veckor så kommer det åtminstone ha skett en förändring på bilfronten. Sen vet jag inte om jag har kunnat sansa mig eller om det har spårat ur.
Många lyssnare sitter nu och tänker, han har ju som vanligt inte lärt sig någonting. Jag vet inte hur många gånger i podden du har sett och svurit över att du aldrig någonsin ska åka engelskt igen.
Nej, så det var ju bara veckor sedan när jag sålde Discovery 4. då var jag ju benhård. Jag var ju oerhört tydlig med att det kommer aldrig.
Nog är nog.
Ja, men...
spännande. Jag ser aldrig emot. Jag tycker det är alltid kul med dina vansinniga bilinköp.
Man får lägga det kanske på underhållningskontot. Att man är en fullständig idiot på något sätt.
Ja, lite så kanske. Du vet vad jag tänkte bomba igång med nu på en gång?
Nej, berätta.
Jag tänkte köra veckans bil. Vad tror du om det?
Du körde vecka efter vecka efter vecka nu, känns det som.
Nej, men du körde ju sist. Då var det ju den här Novan.
Ja, du kör varannan vecka. Du gör korrekt, kan man säga.
Ja, jag håller mig till reglerna. Du, den här veckan har jag hittat en bil som jag tycker det ska bli jävligt kul att presentera. För jag är inte så säker på att jättemånga har hört talas om den här. Aha. Trots att det faktiskt är en Dodge från 80-talet som jag ska snacka om.
Åh, shit, vad spännande.
Ja, det gillar du, va? Ja, och det är inte heller min vana trogen en konceptbil för ovanlighetens skull. Men det är inte heller en bil som i någon större utsträckning har gått i produktion, utan det togs fram, den här bilen togs framförallt fram för att visa hur tekniskt långt fram som Dodge låg på 80-talet, eller som de själva tyckte att de låg åtminstone. Det var helt enkelt en bil som var byggd för att skryta med, var tanken. Men det här är ju en så god anledning som någon, känner jag, att bygga en ny modell. Att skryta, eller hur?
Ja, men utan tvekan.
Dodge har ju byggt en väldans massa grymma sport- och muskelbilar genom åren. Ja, från guldåldern på 60-talet när de släppte bilar som liksom Challenger och Chardin och fram till 90-talet när Vipen kom då. Och idag så säljer de ju återigen brutala retromodeller av de här gamla 60-talsikonerna.
Ja.
Men vad inte så många kanske vet då, det är som sagt att på 80-talet då bestämde de sig för att ta fram en riktigt grym bil. Och det de ville göra, det var att bygga en supersportbil med mittmotor. Vilket de också gjorde. Och det är den här bilen som jag ska snacka om idag. Och namnet på den här besten är M4S. Vilket ju inte är ett jättebra namn, speciellt med tanke på att det är Dodge. Som de är ju vanligtvis kända för att vara ganska bra på namn. Men den här bilen hade även ett annat namn som den blir mer känd som. Och det är The Turbo Interceptor PPG. Smaka på det. The Turbo Interceptor PPG. Jag ska maila dig en bild här, ska du se. Eller smsa dig en bild.
Ja, smsa, för jag har så jävla dålig täckning här. Jag kan liksom inte få upp min dator.
Nu har jag skickat den. Ja, den kommer där.
Oh, jävlar, det ser den här bilen, vektor nästan.
Den här ritades av Bob Ackerman 1981. Uh-huh. Och det var en bil som skilde sig väldigt mycket från allt annat som Dodge hade byggt vid den här tiden. Tydligen så hade Mr. Ackerman inspirerats av Porsches, den här 962.
Den är inte alls
olik. Det kanske är därför som den är så jävla snygg. Har du fått
ja,
bilden?
Ja, jag älskar den. Den är fantastisk.
Som du ser så har den liksom en typisk mittmotordesign ju, som gör att det, liksom, de har ju dragit ut linjerna, vilket gör att man får lite av den här Le Mans-känslan, precis som den här 962 då. Den är väldigt aerodynamisk, och den här bilen, den byggdes faktiskt inte av Chrysler i deras egna fabriker, utan det var andra som byggde den här bilen, men jag kommer till det om en liten stund. Mm. För vi måste ju först berätta lite om de tekniska egenskaperna som den här bilen hade då. Anledningen till att den ser ut som den gör, det är inte bara att den ska se snabb och ball ut då, utan formen på den här bilen, det är ett resultat av en jävla massa vindtunneltester. För man ville bygga en bil som hade så lågt luftmotstånd som möjligt. Och den här Turbo Interceptor då, den hade ett luftmotstånd, eller ett drag coefficient, på 0,23. Och det är väldigt lite. En Testarossa från samma tid hade ett luftmotstånd på 0,36. Och om man jämför med liksom en ny Dodge Charger, då ligger den på 335. Så det är en vägg i jämförelse. Ja. En Tesla tror jag har 0,25. Så 0,23 är ju väldigt, väldigt lite luftmotstånd.
Ja, speciellt på 80-talet.
Ja, men verkligen. Och på den här tiden, då satt det ju oftast V8 eller V12 i supersportbilarna när vi var små. Ju. Mm-hmm. Men Dodge tänkte annorlunda och petade istället in en Cosworth tweakad, turboladdad 4 i den här bilen. Mm-hmm. Och det kanske man kan tycka så här, låter lite mjäkigt. Tills man får veta att den här motorn producerade inte mindre än 440 hästkrafter. Och är man lika gammal som du och jag är, då vet man att 440 hästkrafter 1981, det var enormt mycket. Det är serious business.
Ja, det är eller serious business.
Och det här namnet då, M4S, stod då för Mid-Engine Four-Cylinder Sport. Och när man tittar på prestandan då blir man faktiskt ännu gladare. För vad sägs om 0-100 på 4,1 sekund 1981?
Jäklar.
Och toppfarten, vill du ge dig på en gissning?
275 km i timmen.
195 miles per hour, alltså 315 km i timmen gick den här jävla bilen.
Men det här är ju en super sportbil. Varför kom den aldrig i produktion?
Det är snabbt som satan det här. Det var faktiskt den snabbaste fyrcylindriga bilen i världen 1981. Jag ska berätta varför den inte kom i produktion. Eller den kom i produktion, men det finns en... Själva idén bakom den här bilen är lite speciell. Den här Turbo Interceptor då, den hade då ett racechassi som var byggt av företaget Half Acre i Kalifornien. Och själva ytterskalet då, det designades och byggdes av ett annat företag som hette 3D Industries. Men bilen sattes ihop i Michigan av ett tredje företag som hette Laxo Special Vehicles, höll jag på att säga. Nej, de hette Specialized Vehicles Incorporated. Och anledningen till att Dodge inte kunde ta fram den här bilen själv utan fick lov att samarbeta, det var ju just att den var så speciell. Det liksom gick inte att bygga enligt löpande band-principen, utan man fick välja att samarbeta med specialföretag på det här sättet för att få ihop den här bilen överhuvudtaget. Aha. Totalt så byggde man 4 bilar bara, och det de här bilarna var tänkt att användas till, det var som pace cars för IndyCar-serien bland annat då.
Men det var faktiskt hyggligt nischat.
Väldigt nischat. Men det var faktiskt inte som pace car i Indy 500 som den här bilen blev känd hos allmänheten, utan det var i en film som jag faktiskt kommer ihåg från när du och jag var teens. Aha. Filmen kom det magiska filmåret 86, men var trots det på många sätt en riktig skitfilm. Jag vet inte om den någonsin gick på bio ens i USA. Jag tror inte det. Jag tror att det var en film som var tänkt att gå direkt till videohyllan. Ja. Men den gick hur som helst inte på bio i Sverige. Utan jag såg den på video, vet jag. Aha. Och skådespeleriet i den här filmen, det var ju liksom i nivå med Stockholmsnatt. Och specialeffekterna var väl bara snäppet bättre än typ Jönssonligan. Men jag för mig att jag ändå tyckte att den här var helt okej. Okay, när jag var 14 år. Eller jag tyckte säkert att den var jävligt bra om jag känner mitt 14-åriga jag rätt. Och huvudrollen då, den spelades av en jävligt ung och jävligt oförstörd Charlie Sheen faktiskt. Ah. Dessutom så var den här undersköna skådespelerskan Sherilyn Fenn med i filmen. Sherilyn Fenn, hon var en riktigt het på 80-talet. Hon var ju med i både min favoritfilm Trashin', men även i Twin Peaks som kom några år senare. Aha. Och filmen då...
Hette inte någonting med Ghost eller någonting?
Nej, den hette... Ja, men precis. Den hette Wrath. Jag ska skicka en bild här.
Men bilen hette the Ghost eller The Grand Ghost eller någonting sånt där. Gjorde den inte det?
Ja, i filmen. Men kolla nu. Nu ska jag skicka framsidan på fodral, eller på liksom videofodralet, så kommer du bara, den där. Du kommer känna igen den.
Ja!
Ser du den?
Ja, The Wraith.
Wraith. Ja, jag vet knappt hur man uttalar det. Filmen är ju någon sorts övernaturlig framtidsfilm på något sätt. Och den handlar ju då om Randy Quaid som spelas då av Charlie Sheen. Och han dyker då plötsligt upp i en liten stad med den här mystiska bilen. Och det visar sig då att Randy Quaid i själva verket är en kille vars flickvän har blivit kidnappad. Och han då, alltså Randy, han har mördats av skurkarna som har kidnappat hans flickvän. Men nu har han alltså återuppstått då från de döda. Och med sig så har han alltså den här bilen som man använder för att döda skurkarna med. En efter den.
Mer än så nu... behöver man inte för att skapa en riktigt bra film. Det känner jag.
Nej, men det är så jag känner också, eller hur? Så när han kommer tillbaka då för att hämnas, då är han ju odödlig. Och den här bilen, den är också odödlig. För hur många gånger som skurkarna spränger den här, då lagar den sig själv på något sätt då. Ja. Men du hör ju, det är en riktig kanonrulle det här.
Den här har man inte tänkt på sedan man var 14 år. Men den påminner ganska mycket om den här Jaguar supersportbilen som heter XJ220.
Ja, just det. Det har du verkligen rätt i.
Som är liksom så här...
Som är lite för lång.
Lite för lång, väldigt mycket så här Le Mans-inspirerad, Porsche-inspirerad. Men proportionerna, de är till 90% bra. Men det är 10% glitch i designen liksom.
Ja, men framförallt är det ju liksom efter bak i julhuset. Om den hade varit liksom 1,5 decimeter kortare, då hade det här varit en jävligt cool bil, kan jag tycka.
Verkligen.
Eller hur?
Ja, vad kul. Bra veckans bil. I förra veckan då presenterade ju du ett nytt segment som du döpte till Jävligt oklart.
Ja, vad kul att du kommer ihåg det.
Ja, och där du, ja, det var ju en vecka sedan. Vi är ju inte helt
dementa. Jo, men att du kommer ihåg att ta det an det, menar jag. För det är så typiskt dig. Du sa att du skulle göra det, men sen så, nej, det har jag glömt.
Ja, förvisso. Men i förra veckan så förundrades du över den då jävligt oklara Volvo C70 Cab. Och sen gav du mig stafettpinnen. Och nu tänkte jag då presentera denna veckans oklarhet.
Det var roligt, då kör vi den lika oklara gingen då.
Ja, den där luddiga gingen. Okej. Nu tänker jag så här. Det finns ju en massa oklara bilar där ute. Jag skulle spontant säga att kanske 30% av alla modeller hos mainstream biltillverkarna där ute är oklara. Alltså, definitionen på en oklar bil, det är ju om man inte kan svara på vem är bilen tänkt att attrahera, Eller vad är bilen tänkt att användas till? Eller om nu den här bilen hittar någon köpare, finns det då en betydligt bättre bil eller ett bättre alternativ? För då blir det ju svårt att motivera den liksom.
Jag känner ju att när du ringar in det så här, så känner jag att det här är fan ett väldigt bra segment.
Ja, det är, så är det. Ja. Mm. Och då tänker jag också så här då, att en Volvo C70 cab, den har ju ändå hittat sina köpare då i Varberg och i Skara.
Mm.
Och egentligen så är ju inte den märkligare än en Opel Astra cab eller en Saab 9-5 cab. Men det är bara att du har en ganska gammal bild av vad Volvo inte får göra. Du är ju liksom, det här har ju med din barndom att göra, att Volvo får inte göra en cab, för det är oklart.
Ja, egentligen så är den ju supertydlig, den bilen. Mitt egentliga problem är ju att jag blir besviken på svenskarna. Jag blir besviken på att vi bor i ett land där den är självklar, den här bilen. Så
ja.
Det var lite, jag missade ju lite, men det är ju ett bra segment hur som helst.
Alla dagar i veckan. Och tittar man då till exempel då på BMW 2-serien eller Mersa B-klass eller hälften av Toyotas modeller, så känns ju de helt meningslösa. Men det jag nu istället tänker titta på, det är en bil som väldigt, väldigt få attraheras av, eftersom den är ohyggligt ful. Och väldigt få har hittat ett bra användningsområde för den här bilen. Och det finns otroligt många bättre, snyggare, lyxigare och mer ändamålsenliga bilar till ett billigare pris än den här bilen.
Mm. Like
nu är du nyfiken.
Ja.
Ja. Jag har också tagit mig an en cab, nämligen. Men jag tänkte titta närmare på Range Rover Evoque. Vad säger man? Evoque. Cabben.
Fy fan. Oklarare än så blir det ju inte.
Nej.
Jag kan ju för sig se pytteliten målgrupp. Kommer du ihåg i något mail för länge sedan, vi gjorde en analys av den här norrmannen Svein.
Ja.
Och du sa att han drev någon så analblekningsfirma.
Ja.
Jag tänker att de som köper den här Evoque-cabben, det är liksom, om man driver en analblekningsfirma för pudlar i Florida, då kan man köra en sån här bil.
Ja.
Men det är kanske fyra stycken på hela jorden som gör det.
Ja, jag tror att du är spot on. För det som jag har tagit fram bilden jag skickat till dig.
Ja.
Ja, för Range Rover, de har ju liksom tagit fram en tvådörrars Evoque minisuv och kapat bort taket. Och då har de då skapat en pytteliten bil med ett baksäte som inte går att använda i kombination med ett bagageutrymme som är mindre än en Corvettes. Mm. Och den klarar då två ihoppressade plastpåsar med typ tenniskläder i.
Mm.
Och då pratar vi så små tenniskläder, en kort tenniskjol.
Men det är det inte just det som är tänkt att ligga där bak då? Är det inte för liksom rika hemmafruar i USA som kockar runt den här, eller bloggerskor liksom?
Ja, men det är precis exakt det jag tänker, för att en rik frånvarande affärsresefarsa i Marbella köper en sån här till sin bloggande dotter som kan köra till tennisbanan. Men på kvällen då tar hon ju sin Range Rover Sport istället. För att den här kör hon bara liksom, ja, till och från tennisen liksom. Men då tänkte jag också som ett experiment räkna upp några lyckade SUV-cabbar. Och då liksom,
och det känns svårt.
Ja, men man kan ju i alla fall nämna ja.
Ja.
70-talsblazen kanske. Det är en lyckad.
Eller
Scouten.
Ja.
Jag menar, för Jeep Wrangler, den räknas ju som en Jeep, inte en SUV.
Ja.
Men enkelt beskrivet så finns det ju inga lyckade exempel på moderna SUV-cabbar. Och varför?
Nej.
Varför då? Jo, därför att ingen frågar efter det.
Nej.
Och sen har ju Evoque-cabben. Evoque-cabben. Sen har ju Evoque-cabben ytterligare en rad problem. För den har ju en svag fyrcylindrig motor. Den har noll bakåtsikt. Den har massor av consumer reports om att den läcker in vatten som ett såll. Sidorutorna går inte att veva ner hela vägen. Så man kan inte ha armbågen vilande på dörren när man kör. Och dörrspringorna är olika stora i över- och underkant på framdörrarna. eller på dörrarna. Mm. Och slutligen så ser den så jävla konstigt ut. Det ser ut som en Kiruna cab.
Kiruna cab?
Ja, vad har vi på Kiruna cab? Har du aldrig hört talas om Kiruna cab?
Nej.
En Kiruna cab, det är ju ett begrepp, ungefär som en Vallåkra Volvo. En Kiruna cab, det är en täckt personbil som har konverterats till cab. Endera genom att dörrarna svetsats igen och taket kapats av, eller genom att rambalken förstärks genom en uppstyvning så att man kan behålla dörrarna öppna. Men man har alltså inte satt på något tygtak på den, utan man har bara bondkapat av taket.
Ah, jag fattar precis.
Det är en Kiruna cab.
Kiruna cab, bra uttryck.
Ja. Om någon av våra lyssnare vet vad ordet, hur ordet föddes, så kan ni gärna höra av. Jag har ingen aning om.
Nej. Men det är ett väldigt talande ord. Man förstår precis vad det handlar om.
Ja, alltså en bil som så här, vi bygger om den här till en cab. Vad har vi för verktyg? Ja, vi har en såg och that's it. Men det som också är på något sätt på minuslistan på den här bilen, det är att ny så kostade den här bilen runt 700 000.
Det är helt sinnessjukt.
Det är helt sjukt. Och för den pengen så kan jag rada upp kanske 20 lyxigare, snabbare, bekvämare, snyggare och billigare cabbar. Mm. Och nu då till min slutplädering. I det här rättsfallet. Jeep Wrangler.
Det är, trots alla de här felen så tänker du, skit i det, jag köper en Range Rover.
Ja. Men jag tänker så här, Jeep Wrangler är ju en global supersuccé. Så marknaden för fyrhjulsdrivna bilar som man kan kabba av, den finns ju ändå där. Mm. Och så att Land Rover har helt enkelt gjort rätt, men med fel bil. För gamla Land Rover Defender 90, den tillverkas ju inte längre, men den fanns ju som cab. Jag skickar en bild på den också.
Ja, just det.
Den är ju ohyggligt ball. Och då börjar jag tänka så här, varför gör man inte nya Defender 90 som cab istället? Mm. Alltså den skulle ju säljas som smör med smör på. Eller hur? Att ta en liksom fyrhjulsdriven liksom offroad-bil och cabba, det är bättre.
Mm, det håller jag med om faktiskt.
Det
Fan, bra, väldigt bra, jävligt oklart måste jag säga.
Jag vidarebefordrar stafettpinnen tillbaks till dig, min kära vän.
Ja, då tänker jag att jag ska bege mig från cab till tvåhjuliga fordon. Det är dags för dealen med hojen. Northbike. Dream it, live it. Fan vad det är härligt med tjejer, är det inte det?
Ja, det är faktiskt verkligen härligt.
På många sätt så är tjejer jävligt mycket skönare än oss killar. Vi gubbar, vi har ju i och för sig en del sidor som vi kan och ska vara stolta över. Men tyvärr så har vi även en hel del egenskaper som gör att vi inte är så roliga att ha att göra med alla gånger. Och så är det väl kanske i och för sig för kvinnor också. Men jag tycker att vi män oftare än kvinnor beter oss på ett sätt som får en att känna att man blir lite trött på hela liksom testosterongrejen.
Ja.
Jag för mig att det var Seinfeld som beskrev det här bäst när han konstaterade att anledningen till att UFC och tv-serien Real Housewives är så populära, det är för att de lyfter ju fram och tydliggör den värsta sidan av manlighet och kvinnlighet.
Ja.
Och det är därför som vi är så fascinerade av att titta på det. Det är ett väldigt bra sätt att beskriva det där på något, fenomenet på något sätt.
Ja.
Men även då om kvinnor och män har sina vidriga sidor, så måste jag ändå säga att på det stora hela så föredrar jag kvinnor framför män på många sätt. Och det gäller även när jag liksom bortser ifrån det rent fysiologiska. Mm. För där är ju skillnaden könen emellan kanske som absolut störst, åtminstone i mina ögon. Att kvinnor överhuvudtaget vill ligga med oss män, det är för mig helt obegripligt. För om man tittar på oss ja, men ur ett rent estetiskt perspektiv, så är det ju ungefär som att jämföra ett snuskigt troll med liksom en fragil och vacker elva nästan i min värld. Eller hur? Så är det ju.
Ja, den store filosofen har återigen talat.
Ja, men vi män ska ju skaffa oss jävligt lyckliga över det faktumet då. Och det är väl säkert också anledningen till varför vi män vill ligga med dem mycket oftare än vad de vill ligga med oss. För vi är ju helt enkelt inte lika estetiskt tilltalande som de är. Och även om inte alla vi män ser ut som troll och inte alla kvinnor ser ut som älvor heller, så fattar du vad jag menar.
Ja, absolut. Jag är mycket nyfiken på hur du ska knyta ihop den här säcken till ett motorcykelsegment.
jag kanske är ute på ett sidospår här. Men det jag också vill påpeka innan jag går vidare, det finns ju också då tjejer som precis som vi män har insett att det fanns mycket härligare att vara med kvinnor istället för med män då. Och det är ju verkligen inte svårt att förstå som man. Och sen så finns det ju män då som hellre är med män. Och även om det kanske är lite svårare att förstå ur ett rent estetiskt perspektiv, så kan jag ju även här förstå fördelarna med ett sånt upplägg någonstans då. Så det här handlar ju inte om det här är bra eller dåligt eller rätt eller fel, utan jag konstaterar bara att det finns en jävla massa skillnader. Men precis som du sa så håller jag på att komma från ämnet lite väl. Det jag egentligen ville komma fram till är att tjejer är fantastiska på många sätt. Och idag tänkte jag därför lyfta fram två hojtjejer som jag tycker är värda att lyftas fram här i dealen med hojen. Och det här har egentligen ingenting med fysisk kärlek att göra, men det handlar om kön i alla fall i allra högsta grad. För sommaren 1916, det vill säga precis när USA höll på att dras in i första världskriget, då fick två syrror för sig att de skulle ge sig ut på ett motorcykeläventyr som skulle gå från New York hela vägen ner till Tijuana i Mexiko. Alltså det här är 1916, ska vilja påminna om.
Det är en rejäl resa fortfarande idag. Om man ska.
Det är en rejäl resa på en BMW GS, kan jag säga. Anledningen till att de beslutade sig för att göra den här resan just då, det var att de ville bevisa att tjejer skulle kunna tjänstgöra som MC-ordonanser i armén i händelse av krig. Ja. För det faktum att kvinnor inte kunde göra militärtjänstgöring, det var en av orsakerna som användes för att motivera varför kvinnor eller inte skulle få rösta på den här tiden. Och det här ville de här tjejerna såklart ändra på.
Fan, vilka härliga föregångare.
Ja, men eller hur? Den här resan då, den tog över 2 månader att genomföra och sträckte sig över en sträcka på hela 5500 miles. Vad blir det? Det är väl typ 1000 mil, va? Ungefär. Och det här var ju liksom inte några fina asfalterade motorvägsmil, utan det var ju, som jag sa, 1916. Så vi får ju liksom, vi snackar alltså om vägar i typen av, liksom, den typen som man ser i cowboyfilmer. Det vill säga, ja, vägar som man då helst väljer en BMW GS kanske, eller en KTM Adventure eller något liknande för att ta sig an idag ju. Men de här syrorna, de var födda i mitten och i slutet på 1800-talet. Jag tror att Augusta var född 1884 och Adeline, som hon hette, var född 1889, vilket gör att de var
Augusta är ovanligt när jag blev sugen på Augusta Jansson.
Vad är det för något?
En Augusta Jansson, det är ju en sån här skum choklad doppad skumtopp med kokos på.
Jag tycker du ska köpa en sån och i någon form av liksom tribute till Augusta.
Ja, unga människor säger skumraket. Det är ju fel ord. Jaha. För det heter Augusta Jansson. Ja,
ja, just det. Och det bevisar också att du är ungefär jämngammal med de här kvinnorna då, som födde 1884. Skitsamma. De här tjejerna, de var också nära släkt med Martin Van Buren, som ju var USAs 8:e president. Och det betyder ju med andra ord att de här båda syrrorna tillhörde New Yorks absolut finaste societet vid den här tiden. Och den socialgruppen är ju kanske inte kända för att vara jätteprogressiva. Så man kan ju tänka sig att det både rynkades på näsan och snackades en hel del om det här då, när de här tjejerna bestämde sig för att göra den här resan. Det är lite kanske som om prinsessan Madeleine skulle få för sig att ställa upp i novemberkåsan kanske. Eller det här var nog kanske...
Eller SOS segelsällskapsresan när de skulle ha den här tjejbåten. Där rynkades det också på näsan.
Ja. Det var nog värre.
Lite fattigare jämförelse kanske.
Ja, värre än 1916. För att det var en stor grej för kvinnor att ge sig ut i vildmarken på varsin motorcykel. Det var ju liksom unheard of vid den här tiden då. Men tack vare att de faktiskt också kom från pengar, så gjorde det att de hade möjlighet att göra den här resan. För de hade ju en frihet som inte andra kvinnor hade vid den här tiden. Och det gjorde ju dessutom att de hade råd att införskaffa varsin värstinghoj. Och en top of the line hoj vid den här tiden, det var till exempel då en Indian Model F. Och det var precis en varsin sån som de valde för det här äventyret då. Och på den tiden då kostade en Model F $275. Så det var ju otroligt mycket pengar 1916.
Ja.
Och de här motorcyklarna, de drevs då av varsin 1000 kubiks V-twin på cirka 20 hästar. De fick inte ut så mycket hästar av 1000 kubik på den tiden. Men det var vad som gick att tillgå, och så fick det alltså bli då. Så de köpte varsin sån, och de köpte också den för den tidens bästa motorcykelkläder med tillhörande motorcykelboots i läder. Ah. Och det här skulle visa sig inte vara helt problemfritt, för flera gånger under resan så blev de faktiskt arresterade på grund av att de körde i herrkläder. För det var faktiskt förbjudet för kvinnor att ha herrkläder på sig i förra sekelskiftet i USA. Ja, det är helt sjukt då.
Ja.
Ja, det fick man inte göra. Hur som helst då, så började de den här resan den 4 juli 1916. Med det datumet så ville de ju såklart spegla den patriotiska liksom andemeningen i den här resan. Just att de stack 4th of July då. Ja. Och resan gick då från Sheepshead Bay i Brooklyn via de lite större städerna Buffalo, Akron, Chicago och Omaha. Och det här var ju som sagt ganska stora städer med dåtidens mått mätt, och vilket gjorde att vägarna mellan de här städerna, de var helt okej, eller de var hyfsade att köra på. Men de hade ju liksom The Rocky Mountains framför sig, och det var ju där som de stora utmaningarna skulle komma då. Ja. Och när de körde genom Denver, då fick de för sig att, vad fan, ska vi inte ta och köra upp på Pikes Peak? Oh, och det här var innan, ja, och det här var innan första Pikes Peak-tävlingen hade gått av stapeln överhuvudtaget.
Ja.
Och tjejerna blev faktiskt i och med det här först att ta sig upp för det 4,3 kilometer höga berget med hjälp av ett motordrivet fordon. Så det var de först med att köra.
Vilka jävla pionjärer!
Ja, men det är så jävla coolt.
Ja.
Ja. Men nu hade de hur som helst kommit fram till Rocky Mountains, och snart blev det ju jävligt dåliga vägar. Och det var lerigt och vidrigt och jävligt. Och vid ett tillfälle så körde båda tjejerna fast i leran. Och de satt så jävla hårt fast så att de fick låta hojarna stå. Och istället då gå till närmsta by för att be några gruvarbetare om hjälp. Som fick komma dit och liksom bända loss de här hojarna. För de satt liksom som det var ju som nästan flytande betong den här leran. De var helt fast sådär. Men när de väl lyckades ta sig förbi The Rocky Mountains då väntade ju öknarna i väster. Och någonstans vid Salt Lake City så körde de fel och förvirrade sig ut i öknen och körde vilse. Och dessutom så tog vattnet slut efter ett tag. Och så plötsligt då
det här var ju liksom farligt. Det var ju farligt på riktigt liksom.
Nej, men på riktigt farligt, ja. Ja, men så var det ju. Men även den här gången så var det några gruvarbetare som kom till undsättning då och hjälpte brudarna ur den här knipan och gav dem vatten då, och sen så visade de vägen till Reno dit de var på väg då. Och från Reno sen så fortsatte de ner till Kalifornien, och de kom fram till Los Angeles i början av september, och sen så körde de vidare då ner till Tijuana i Mexiko. Och en sak som slog mig när jag läste om det här, det var att, har du tänkt på att det finns inga cowboyfilmer från Kalifornien? Man ser aldrig något hav. Jag menar, det måste ha funnits palmer och allt det där då också. Men det ser man ju aldrig i cowboyfilmer.
Nej.
Eller inte det konstigt? Det är som att liksom Kalifornien inte fanns då. Utan det var bara öken och jävelskap liksom.
Ja, alltså det här segmentet upphör liksom inte att förvåna i virrighet.
Nej, jävligt oklart. Hur som helst då. Tjejerna klarade den här resan och bevisade då en gång för alla att tjejer utan tvivel kunde klara av de strapatser som krävdes för att man liksom skulle kunna bli en kvalificerad MC-ordonnans då. Ja. Och det var ju hela idén med resan. Och när tjejerna kom hem till New York, då lämnade också Adeline in en ansökan om att få bli antagen i det militära. Men hon fick ju avslag såklart då. Ja.
Men sen tog det bara 200 år.
Ja. Ungefär så. Men även om ingen av dem lyckades bli MC-ordonanser så fick de framgång i livet. För Adeline, hon utbildade sig till advokat, och det var ju också ganska ovanligt vid den här tiden. Och syrran Augusta, hon blev faktiskt pilot och aktivist inom kvinnorörelsen. Men det de kanske mer än något annat gjorde, det var ju att inspirera framtida kvinnor då, till att faktiskt våga börja köra motorcykel. Och en av anledningarna till att jag tyckte att det här var ett väldigt bra ämne i dagens Dealen med hojen, det är ju att hos Northbike så är man ju också väldigt duktig på att pusha brudar att börja köra hoj och skoter och jetski. Och på Northbike så jobbar det ju även en hel drös med grymma brudar som inte bara kör hoj utan som även kan mer om hojar än de flesta snubbar som jag känner. Och det här är ju bara en av anledningarna till att jag tycker att man bör besöka Northbike, eller hur?
Snygg avrundning.
Ja, visst. Och det får väl avsluta då veckans Dealen med hojen.
Underbart. Du?
Mm.
förra veckan, du var inne på att när August och de lämnade var på 4th of July. Förra veckan för mig var ju lite av ett patriotavsnitt.
Ja, det var det verkligen.
Men den här veckan har jag, liksom, har jag landat i något konstigt brittiskt tema på något sätt. Så jag tänker att jag fortsätter på det skittemat ett tag till. För visste du att Rolls-Royce har öppnat... Hörde du att jag sa rätt nu? Vi fick ju klagomål på att jag hade något talfel som jag slarvigt har sagt Rolls-Royce i alla tidigare avsnitt när vi har pratat om det.
Ja, jag vet, men det där är så... Oh, jag vet inte. Nej, ja. Ja, mm, ja.
Hur som helst så har Rolls-Royce. De har återigen öppnat sin coachbuilder avdelning. Alltså en custom shop där du som välbeställd kund kan boka ett möte och tillsammans med dem designa en unik bil bara för dig.
Mm. Och det här var en bra och dålig idé på en och samma gång. För mycket pengar och god smak går ju inte alltid hand i hand, vilket gör att resultatet av de här byggena kan ju bli ganska patetiska många gånger.
Du, jag såg en dokumentär på SVT Play som jag kan rekommendera som ett sidospår som heter, vad fan heter den? Rikedom, världens rikedom eller någonting sånt där. Där sensmoralen är att alla civilisationer då, när de innan den totala kraschen av civilisationen så är det en excess av vräkig rikedom där man liksom alltså Kardashian är liksom ett så tydligt tidsexempel på att det håller på att gå åt helvete för hela mänskligheten, att folk har det som ett ideal och att man ska bo överdådigt och att man går och sneglar på Range Rover Vogue Autobiography P400E. Det är liksom bara ett
tecken på... När man borde köra en Skoda Octavia.
Ja, tiden är ur led och vi dras alla in i den här idiotin.
Ja. Vad hette den, sa du? Den fanns på SVT Play, sa du?
Ja, Rikedom. Ja, någonting med Rikedom. Ja, det var otroligt bra dokumentär. Men hur som helst, att nu Rolls-Royce liksom öppnar upp den här möjligheten för de absolut mest rika människorna i världen, det har ju möjliggjorts tack vare den nya aluminiumplattformen som både Cullinan och Ghost vilar på. Det är alltså en space frame som gör att deras designer, de kan vara liksom hyggligt fria och hyggligt kreativa utan att det påverkar chassi och dynamik. Och 2017, det var då det var premiär på den här nya coachbuilder-avdelningen, då släppte de en överdådig och ganska ful bil som heter Sweeptail. Jag har mejlat den också. Den har enligt mig en vanlig Rolls-Royce Ghost med en jättelång stjärt.
Men det är som någon konstig shooting brake. Är det inte det heller?
Den är bara ful. Ja. Men nu har de i alla fall ryckt upp sig lite. Och så har de byggt en cab till Jay-Z och Beyoncé.
Åh nej.
Eller cab och cab. Det är en bil med ett mycket, mycket smalt syfte. Mycket, 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 mycket smalare än Evoque-cabben. De har nämligen byggt en bil för att på ett ståndsmässigt sätt kunna förflytta en hiphoppare och en solsångerska från deras hus vid Comosjön i Italien till valfri äng där de ska ha picknick.
Åh herregud.
Det här är alltså biljardärernas Pimp My Ride, alltså en rollercab med riva båt bak där trädäcket går att öppna elektroniskt och därunder då blotta en picknickkorg, en filt, kristallglas och i speciella formgjutna fack.
Alltså man ska inte släppa in gamla avdankade hiphoppare i Rolls-Royce verkstaden överhuvudtaget.
Nej.
Då blir det så här.
Dessutom så har det här ljusblåa missfostret ett helt meningslöst parasoll som man fäller ut. Och två helt meningslösa, obekväma picknickstolar. Kolla på den här bilden jag skickat till dig. Det är alltså...
Ja,
det är liksom en
men herregud.
Du öppnar det där riva trädäcket där bak. Och sen så
det fäller är ju verkligen trä också.
Ja, men det där parasollet, det är typ 1,5 meter i diameter. Alltså ett pyttelitet parasoll. De får ju inte skugga av det där, utan det är liksom bara Pimp My Ride att det här är en picknickbil därför att det är picknickkorgar där bak under trädäcket.
Åker det här parasolet upp också och vecklas ut på något jävla...
Troligtvis.
Då
ska liksom Jay-Z och Beyoncé sitta där under det obefintliga parasolet. Och så har de gjort det kanske, låt oss säga, en gång, så fyller inte den här bilen något syfte längre, för de kommer ju på att picknick var ju ingenting för dem.
Nej.
Och till
och
sol det här,
var ju inget som de behövde speciellt hårt av henne.
Nej. Och till det här så har den här bilen då en fullständigt otidsenlig 6,7 liters dubbelturbo V12. Och prislappen är då blygsamma 232 miljoner kronor.
Du skämtar.
Nej, och det här gör den till då världens dyraste bil.
Och samtidigt världens vidrigaste bil.
Ja, det är många... i designsvängen som hävdar att det här är en av världens vackraste bilar. Så att den är väl framtagen för, som
vänta
ett
nu,
konstverk.
Just deras bil?
Ja.
Modellen eller deras freak med det här?
Nej, men modellen är ju deras freak. De har ju tillsammans med Rolls-Royce har specialdesignat en picknickbil för 232 miljoner kronor. Men då är det ju en Rolls-Royce designer som har suttit och ritat den här och då hävdas det då att den är väldigt vacker. I mitt tycke är den inte alls vacker.
Vilka hävdar det?
Folk.
Men du, ja. Vi ska gå händelserna i förväg lite igen.
Ja.
För jag ser att du har skickat bild på något som jag blir jävligt nyfiken på.
Ja.
Jag tänker inte säga vad det är, men kan du berätta för lyssnarna vad det här, och för mig vad det här är för någonting?
Tänker du på det röda?
Ja.
Ja, det är nämligen så att det var ju ett tag sedan sist som jag hade segmentet Kricktipsar.
Mm.
Eller Först i kvarn tror jag vi döpte det till. Så att, låt mig göra det igen nu.
Ja.
Först i kvarn, Kricktipsar.
Ja, det här är nämligen oerhört udda. Sjukt udda. Det här är svenskt 80-tals udda.
Ja, jag ser ju vad det är.
Ja, för just nu på Blocket så finns det en Porsche 911 från 1965. Och den ser sådär perfekt lagom renoveringsbar ut. Den är långt ifrån perfekt.
Är den
perfekt.
Från 65 verkligen?
Ja, den är från 65. Aha. Du ser det på framskärmarna, jag har ju de här blinkersna inbyggda framskärmarna. Men den här är liksom långt ifrån perfekt. Men eftersom skrotfärdiga 911 kostar över 400 000 så känns den här ändå lite spännande med sin prislapp på 120 000 kronor. Och då läser jag då i annonsen: registrerad som ombyggt fordon, mycket unik välbyggd replika, byggd på en Volvo 242 från 1975.
Jaha!
Karossen är till det mesta byggd från en original 65 Porsche 911 med glasfiberframskärmar och motorlucka med vinge från 911 Turbo. Chassit är en Volvo 242 från 75, kortat 16 cm. Framvagnen är försedd med Volvo Turbo krängningshämmare, sänkt fjädring med gasdämpare från en Passat, Volvo 264 bakaxel med krängningshämmare från Volvo 242 GT. Motorn är en Ford 2,6 liters från 76, utrustad med frontmonterad kylsystem från Volvo 264 och hembyggt avgassystem. Och sen har den en fyrväxlad manuell låda från en Ford Capri från 1975.
Oj, 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 vilken Frankenstein.
Ja, det här är sån jävla Frankenstein. Byggd av en mycket känd bilbyggare i Sverige och varit med i flera tidningsreportage, bland annat Bilsport. Har tagit ut stolar och strippat den invändigt och påbörjat att slipa för lagning av rost i golv. Även lyft ur motorn som behöver byta några packningar och gås igenom då den inte är körd på länge. Kan även bytas med motorcykel, bil eller annat roligt objekt. Skicka förslag. Kolla nu på bilderna. Alltså, tittar man hastigt på de här bilderna. Ja, du ser en sliten Porsche 911.
Mm.
Men nu tänker jag då så här. Den har ju inte direkt något värde överhuvudtaget eftersom en 911 med en trött frontmonterad Ford-motor är ju ingenting. Delarna, ja, jag ska säga, för 120 000 spänn så då är det ju en bargain för, bara för karossen, om man säger så. Men det jag tänker, det är ju att motorn är ju ändå urplockad. Man vill ju inte ha en frontmonterad motor i en Porsche 911. Det är bara så konstigt. Jag tänker så här, elkonvertera den här och höj den och bygg den till en 80-tals Rottman Paris Dakar-klon.
Oh.
För det här är ju det perfekta objektet. För det är ju skitsamma vad man gör med den här bilen. För den är ju en Frankenstein. Och med ett Volvo 242-chassi. Att då höja den, sätta på kraftigare däck. För breddningen, allting är klart redan. Bilen är helt utseendemässigt färdig som en Rottman Dakar-bil. Det är bara att sätta på takräcke och ett reservhjul på taket också. Men istället för att då hålla på och krångla ner någon motor bak i den där ovanpå någon liksom Volvo bakaxel, då är det ju bättre att då köpa ett sånt där 911 elkit till den här och göra den till en daily driver elbil fast den ser ut som en Paris Dakar 911. Men det är ju skitsamma, det är ju inte ens en äkta Porsche. Man kan göra vad man vill.
Fan.
För 120 000 kronor.
Ja, fan, hörni, ni som sitter och lyssnar, någon av er måste köpa den här.
Ja, kanske jag.
Det var ju ja, eller du. Det där var ju riktigt kul. De där dyker ju inte upp. Ja, det där var väldigt bra. Väldigt, väldigt bra.
Jag ska kolla var i Sverige den står.
Mm. Medan du gör det så tänkte jag att jag ska snacka lite Bilsport MC innan vi rundar av här.
Ja.
Förra veckan så berättade jag om några dyra bilförsäkringsärenden. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Jag fick ett meddelande via Instagram från en kille som heter Jonas som skrev att han tyckte att det här var lite kul och han ville samtidigt passa på att tipsa om ytterligare några dyra försäkringsolyckor som han hade hittat på nätet. Och så skickade han en länk till mig. Dessutom skrev han att han hade sin CB650 försäkrad hos Bilsport MC och då kände jag mig nästan tvingad att läsa upp ytterligare några försäkringsolyckor när vi har så trevliga lyssnare som liksom både hör av sig med tips, men som dessutom är kunder hos Bilsport MC.
Ja, bravo.
Vi kommer ju alla ihåg Tjocksteffe, som olagligt skeppade över ett helt gäng lyxbilar från London till Kalifornien ju.
Ja.
Men det kanske alla inte... Vad sa du?
Underbart. Hela Gizmondo-grejen är ju fantastisk.
Ja, den är fantastisk.
Mångt och mycket.
Men det kanske inte alla vet att de flesta av de här bilarna faktiskt var leasade. Bland annat den här Ferrari Enzon som han smällde med. Och som då gjorde att försäkringsbolaget åkte på en smäll på $1.4 million.
Mm.
Och förra veckan så gnällde jag ju lite på Avicii. Aha. Och det tänker jag inte att jag ska göra idag. Däremot tänkte jag snacka om en av Avicis kollegor som också är en sån här EDM-DJ. Och som fick hybris under sötebrödsdagarna då, som de hade där runt 2016-2017. De tjänade ju så sjuka pengar på att spela varandras låtar. Och den här DJ Afrojack, han gick därför och köpte sig en sprojtans ny Ferrari 458.
Aha.
Men eftersom han ju var en musikälskande datanörd och inte en bilsnubbe överhuvudtaget, då tog det ju honom 3 minuter innan han hade kört åt helvete och totalkvaddat den här helt nya bilen då.
Alltså på riktigt?
Och lov...
Alltså var, var det på premiärturen när han skrotade?
Ja, det var ut från Ferrari-handlaren och sen i första korsningen var det färdigåkt bara. Var ingenting kvar. Men tack och lov så hade han hunnit försäkra den då. Så det här försäkringsbolaget, de fick ju snällt att hosta upp $240,000 i reparationskostnader.
Åh, herregud.
Men det är ingenting mot nästa försäkringsärende. För en man som hade den dåliga smaken att gå och köpa en Pagani Sonda, du vet.
Ja.
Han skulle snart göra sitt försäkringsbolag ännu fattigare. För Pagani Sonda, det är ju en jävligt ovanlig bil. Men det är också en jävligt snabb bil.
Ja.
Problemet med den här bilen, det är ju att den har ju en design som drar till sig en typ av människor som inte alltid är så jävla sköna.
Den har ju en rysk miljardär-aura.
Verkligen så. Många gånger så är folk som köper den här bilen mer intresserade av bilens skrytpotential än bilens prestanda. Och det gör ju att de kanske inte alltid fattar att de kör runt i en bil som nästan har liksom F1-prestanda. Och som kräver en hel del av sin förare. Nu vet jag inte om det var så i det här fallet då, men ägaren som jag läste, eller som jag blev tipsad om, han körde hur som helst in sin sonda i en stenmur, så det bara flög delat till höger och vänster.
Ja.
Så dagen då slutade med att istället för att åka runt och visa upp sig i sin nya bil, så fick föraren åka plingplong taxi och sondan då fick åka flatbed till verkstaden. Och både föraren och bilen gick att återställa då, men kostnaden för försäkringsbolaget 3,7 miljoner kronor. Så att Bilsport MC nere i Växjö, de ska väl vara jävligt glada att de försäkrar ju förvisso supersportbilar, men det är oftast lite äldre bilar då. Ah. Men med tanke på att en supersportbil från 96 va, räknas som en veteranbil, så kan det ju vara så att de råkar ut för någon sån här olycka i framtiden. Vi får ju verkligen hoppas att det inte är så. Men det jag återigen vill påminna om, det är så här, se till att ha rätt försäkring på er bil. Ja. Och det bästa sättet att göra det på, det är ju faktiskt att ringa Bilsport MC och snacka med dem.
Ja, snyggt. Du, den här SVT-dokumentären, den heter Besatta av rikedom.
Och, snyggt, den ska jag kolla på i eftermiddag.
Och den här Porsche 911 fanns i Halland. Jag måste bara kort säga, vi fick ju också för ett bra tag sedan nu ett uppdrag av Hansen Racing. Och det var ju hitta och formulera vår och Hansens kärlek till den här hobbyn. Alltså ord, situationer och känslor som är unika. Och idag tänkte jag sätta tänderna i ett ord som faktiskt på något sätt är unikt för vår hobby. Och det är prylarna.
Mm.
Men inte vilka prylar som helst, utan de onödigaste prylar som du kunde köpa till din hobbybil. Som inte fyllde någon funktion alls. Annat än att de skulle ge dig ett inre lugn och en tillfredsställelse över att du hade kunnat ha den ballaste bilen i kvarteret.
Mm.
För visst var det så att du gick och trånade efter en sån här Mr. Gasket gaspedal formad som en fot. Visst drömde du om en gangsterkeps i plexi och breda såna här back-off-stänkskydd. Och visst sparade du annonserna för dubbla elantenner och låsknopparna formade som dödskallar. Och visst var det också så att du faktiskt trodde att de där antistatiska gummibanden man fäste under bilen skulle göra att åksjukan försvann. För tänk ändå vad viktiga våra meningslösa prylar är för hobbyn.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Men sen kanske man också ska betona att Hansen faktiskt också säljer 60 000 andra prylar som de facto fungerar. Så att gå in nu på hansenracing.se och försök hitta något underbart meningslöst och lägg det i varukorgen. Och sen så får ni inte glömma att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de den sista varje månad.
Det känns som det är så jävla... Ja, det känns som att det är så jävla korkat att inte göra det. För att kunna vinna 1000 spänn på att lägga upp en bild på sin fina bil. Ja. Bara genom att liksom lägga till den där hashtaggen. Det är så otroligt enkelt.
Ja, så att de går ju in och trålar efter den här hashtaggen. Och så väljer de ut den ballaste bilen som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Ja, ballast är väl rätt ord. För det behöver inte nödvändigtvis vara den snyggaste.
Absolut så. Det kan vara ett byggprojekt. Det kan vara vad som helst. Och sen har nya Hot Stuff-katalogen kommit och den kan man beställa via hansenracing.se, men alla som lägger en beställning får automatiskt den här katalogen med sin beställning.
Stämmer.
Och slutligen så ska vi säga att om man vill köpa en USA-bil, ny som gammal, pickis eller SUV eller personbil eller cab, så kan man kontakta Stefan Andryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Och sen har ju vi tillsammans med Gasoline Magazine, Sveriges bästa biltidning, har ju vi våran bilträff den 25 september. Och nu är det väl klart. Det kan man väl säga.
Ja. Absolut.
Ja. Så boka in den 25 september och gå in på Gasoline Magazines Facebook och kolla alla nyheterna där.
Håll er ajour. Men det jag sagt då, ska jag åka och kavla upp, som man säger.
Ta en spruta
i stjärten. Få den där dödssprutan. I stjärten? Får man den i stjärten?
Ja, du får den i skinkan. Och nålen är 12-13 centimeter. Så att när de måste ju... Du har ju en ganska stor stjärt. Alltså,
jag har ju ingen stjärt. Det är som två flörtkulor bara.
Då tar de sprutan direkt i bröstkorgen som i Pulp Fiction. Men du behöver inte oroa dig för någonting.
Nej. Nej, men då går jag bara in och drar ner brallorna när jag kommer dit och säger Krick sa att jag...
Ja, gör det.
Ja, ja. Jag måste springa nu. Men vad kul att snacka med dig och vad skönt att ni har fått klart allting där.
Ja, kan inte du ringa mig när du har tagit sprutan? Ja, de var det de gjorde nog innan vi poddade, var de hämtade
containern. Ja, de gjorde det.
Nu är allting tomt här. Men ring mig när du har tagit sprutan, jag vill höra hur dåligt du mår.
Ja, men det där biet inte på mig, Krick.
Jo, men du vet, lite ont ska du ha.
Ja. Ja, med det sagt då, tack för att ni har lyssnat.
Tack så jättemycket. Så hörs vi om en vecka.
Vi hörs om en vecka.
Hej!